Längtan efter barn och att få bli förälder kan vara otroligt stark. Och när det inte går att få barn på det vanliga sättet kan vi ge naturen lite hjälp på traven. Ett av de enklaste sätten är genom spermainsemination. I Sverige började metoden användas mot barnlöshet redan på 1930-talet. Men det var mycket hemlighetsmakeri och först på 50-talet började man diskutera det här mer öppet. Men de flesta barn som kommer till med hjälp av donerade spermier fram till senare delen av 1900-talet har inte haft en aning om att deras pappa inte var deras biologiska pappa. Men de senaste decennierna har mycket hänt. Donation av spermier och ägg har blivit en internationell industri. På 90-talet började svenska kvinnor åka till kliniker i Danmark för att insemineras. Där var även andra än heterosexuella par välkomna. Och i början på 2000-talet följde Sverige med och öppnade upp för fler typer av familjekonstellationer. Numera kan till exempel även ensamstående kvinnor få barn med hjälp av en donator i Sverige. Och samtidigt, parallellt med att allt fler barn blir till med hjälp av donatorer, så har en annan industri vuxit sig stor. Den som säljer gentester. Och på väldigt kort tid har intresset för att gentesta sig varit så stort att de flesta av oss nu går att spåra via avlägsna släktingar. Vi har hittat brottslingar på det viset till exempel. Men för spermadonatorer som tidigare kunnat vara anonyma så har gentesterna förändrat spelplanen helt och hållet. För i praktiken är det knappast möjligt att vara en anonym donator längre. Och det har också blivit tydligt hur donerad sperma har sålts kors och tvärs över jorden. Och det är inte helt ovanligt att en donator kan vara biologisk far till hundratals barn. I dagens Kropp och själ ska vi prata om den här komplexa frågan med utgångspunkt från barnen. Alltså de som kommer till med hjälp av en donator. Vi fick ett brev till redaktionen från Karin som själv funderat över att bli förälder med hjälp av donator och hon ville veta mer om hur det blir för barnen. Donatorbarnen, eller donatorskapade personer som en del föredrar att kallas, för de har ju vuxit upp nu många av dem. En del är föräldrar själva. Hur har de påverkats av att inte känna till hälften av sitt genetiska ursprung? Har det fått oväntade konsekvenser? Och vad vill de veta om sin donator? Ja, det är några frågor vi ska prata om den närmsta timmen. Donatorbarnen har vuxit upp i rubriken. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och ett av de här barnen som numera är en vuxen kvinna är Anna Carolina Pettersson. Vår reporter Olivia Sandell har träffat henne.
Jag kommer inte ihåg att jag inte har vetat om det. Men jag vet ju hur gammal jag var när jag fick veta det. Och det är bara för att jag har frågat, typ mamma har berättat. Så jag var 4,5. Jag och min syster hade varit hos våran pappa. För de bodde inte tillsammans då. Och så hade vi kommit hem från pappa och jag hade så här skuttat upp för trappan och berättat det här för mamma. Jag förstod inte att hon visste om det. Och liksom, ja, pappa spermie kunde inte simma och då var det någon annan. En annan som lånade ut sådana, visst var det snällt liksom. Så pappa är liksom inte våran pappa på det sättet. Men liksom jag var inte ledsen eller upprörd över det på något sätt. Inte alls. Det har liksom aldrig påverkat hur jag har känt för min pappa. Det har inte varit viktigt.
Att Anna Carolina Pettersson blev till genom en spermadonation i Sverige på 80-talet har aldrig varit en hemlighet i hennes familj. Anna Carolina har alltid vetat att om hon vill så har hon rätt att ta reda på sin donators identitet när hon är 18. Och funderingar om vem donatorn är har funnits med Anna Carolina genom livet.
Ja, det är svårt att sätta ord på det faktiskt. Men jag skulle inte säga att det är något som har gjort att jag har mått dåligt hela mitt liv. Eller, alltså, det har det inte gjort. Men det har ju... Sådana tankar kanske man inte har kring sin existens och sitt arv kanske jag inte hade haft annars. Alltså om jag inte hade blivit till på det sättet. När jag var liten tänkte jag på det mer, tror jag. För då tänkte jag på det mer, ja men lite så här, ja men det kunde ju vara också om jag var arg på mina föräldrar. Men sen Och då funderade jag mycket på om jag var lik någon, om vi var iväg, typ när vi var till fjällen eller om vi var på semester någonstans. Då kunde jag ju titta på andra som jag tyckte kanske var lite lika mig. För alla, mina syskon har bruna ögon, min mamma och min syster har mörkt hår och rakt hår, jag har lockigt hår, ljusare. Jag har gröna ögon. Alltså, om jag såg någon man som jag tyckte var i pappa, ålder-ish, så tänkte jag att det kanske, som var ljushårig till exempel, eller lockig. Då kunde jag tänka att det kanske han och det där kanske är mina syskon. Och, så det var ju när jag var liten. Och sen när jag var äldre, när man var ute på i svängen, på grönbete, då har jag ju tänkt liksom, jag vill inte träffa ett syskon. Som jag inte vet ett syskon. Rent krasst, jag vill inte ha ett one night stand med ett syskon, såklart. Och absolut inte skaffa barn med ett syskon. Så det var ju något som jag också tänkte på mer sen jag blev äldre.
Men det här är tankar som inte syns utåt. Och Anna Carolina har inte många att spegla sig i när det kommer till att ha blivit till genom donation. Och inte sällan möter hon oförstående frågor. Särskilt i kontakt med vården.
Jag kan inte ens räkna hur många gånger jag har blivit bemött med om någon läkare, barnmorska, någonting har frågat om ja, min sjukdomshistoria, och jag har sagt att jag vet bara min mammas sida, för jag blev till via, det var en spermadonator, och då har de frågat om min mamma är lesbisk. Jag sa nej, och vad har min mammas sexualitet med detta att göra? Ja, men hon har åkt till Danmark. Så här, nej, hon har inte åkt till Danmark. Det skedde i Sverige, det var via landstinget. Nej, för man gjorde inte det i Sverige då. Jo, det gjorde man. Okej, nej, du är provrörsbarn. Nej, jag är inte. Alltså, och så liksom att även jag, ja, det var innan jag var 18, men liksom ändå var ganska stor, så fick jag ringa mamma när jag var hos läkaren, för att hon måste bekräfta det.
Och att Anna Carolina inte kunnat ge sjukvården information om sin sjukdomshistoria på sin biologiska pappas sida har skapat en viss oro.
Då har jag känt att det blir som en chansning. För att det är ju inte så att vården inte ger en mediciner som kan öka risken för blodpropp till exempel, för att man inte vet hela sitt ursprung. Och då har jag känt att det blir liksom en chansning. Jag kanske har jättemycket anlag för att få massor med blod. Det vet man ju inte. Så det har jag tänkt på mycket.
Men hon vet att om hon vill så kan hon få veta, tids nog. Anna Carolina blir vuxen och kan nu välja att ringa sjukhuset och begära ut uppgifterna om vem hennes donator är. Och hon närmar sig det tillfälle hon valt som det rätta. För Anna Carolina är på väg att bli förälder.
För det har lovat mig sedan jag var liten. Jag kommer att ta reda på det när jag ska få barn. För de ska aldrig behöva fundera över det här som jag har gjort. Så sen så blev jag gravid och då bara nu får jag bara göra det.
Hon ringer sjukhuset där hon blev till. Men mottagandet blir inte som hon förväntat sig. Svaret om när hon ska få uppgifterna dröjer och veckorna går.
Och det var många, många vändor fram och tillbaka och jag låg på.
Det kommer ta lång tid innan Anna Carolina får besked. Men slutligen kommer det.
Till slut fick jag ett samtal om att de inte hade något. Att det fanns ingen information. Tyvärr, det är borta. Det finns inget. Och då var jag höggravid och det var jättetufft faktiskt.
Uppgifterna om vem som donerat spermier har tappats bort. Ingen kan ge svar till Anna Carolina om vem hennes donator är.
Jag har gått omkring med tron, eller ja, alla har sagt till mig, lagen har sagt till mig, mina föräldrar har sagt till mig, allting, att det kan jag ta reda på, jag har rätt till det, jag har inte en anonym donator, och jag har ju hela mitt liv, det har ju varit en del av vem jag är och mitt ursprung, och sen så bara, kunde man bara ta bort det genom att ringa och säga jag ber om ursäkt, ja det var väldigt tråkigt. Det var riktigt riktigt tufft.
Här följer en process som drar ut på tiden. Samtidigt som Anna Carolinas liv fortgår. Hon får sitt första barn, blir gravid med sitt andra och får då ytterligare en bekräftelse från sjukhuset på att några uppgifter om vem hennes donator är inte gått att hitta.
blev det en IVA-anmälan och det blev lite sådana grejer. Men det enda det resulterar är ju att ja, nej, de har gjort fel. Det finns ingenting någon kan göra. Typ. Så där var ju dörren stängd.
Vid det här laget lever inte Anna-Karolinas pappa som hon vuxit upp med längre. Men beskedet om de borttappade uppgifterna är jobbigt även för Anna-Karolinas mamma som alltid sagt och trott att hennes dotter kunde få veta sitt genetiska ursprung när hon var vuxen.
Så det blev ju, hon sa det känns som jag har ljugit, ja men det är inte du som har ljugit. Så jag blev arg, jag blev jättearg och tänkte jag orkar inte det här nu. Och det var också, då var det full pandemi och jag var gravid och hade en ettåring. Hade inte riktigt tid och energi, men jag tänkte jag samlar mina trupper inom bords tidsnog. Det här tänker jag inte låta gå förbi, och inte bara för min skull utan även för andras skull. Det är kränkande liksom.
Hon tänker på sina barn som även de i och med det här kommer leva i ovetskap.
Jag kommer inte kunna säga till mina barn deras genetiska ursprung. Jag kan inte garantera att de inte gifter sig med en nära släkting. Alla de bitarna. Klart, jättetufft. Men sen kom det ett tillfälle. Inte så jättelång tid efter. För min dotter var fortfarande, hon var inte ett. Hon som var i magen när jag fick veta att det var helt kört. Liksom. Och då kom det upp om det här programmet då. Bara kom upp på min Instagram.
Det är ett inlägg från SVT som söker personer som vill ta reda på sitt genetiska ursprung till serien Genjägarna.
Jag skriver dit och ser. Jag skickar in dit liksom.
Och vi återkommer till Anna-Karolina om en liten stund. För nu ska vi fördjupa oss i den forskning som finns kring de här donationsfamiljerna. Claudia Lampik, psykologiprofessor i Umeå, har studerat familjer under 20 år. Vad finns det för kunskap om de här barnen och familjerna?
Ja, alltså till att börja med kan vi ju säga att det som vi har koll på i Sverige, det är ju vilka som har blivit till med donation i Sverige, alltså på svenska kliniker. Vi har faktiskt inga uppgifter om de som har kommit till genom donation utomlands eller genom helt privat arrangemang. Så det är liksom en disclaimer, de vet vi ingenting om.
Så alla de kvinnorna som åkte till Danmark till exempel, de vet vi ingenting om?
Nej, det vet vi inte. Men när det gäller de som har fått barn på svenska kliniker, där har vi åtminstone koll på hur många de är. Så att genom statistik som finns offentlig så vet jag att det finns över 10 000 barn som har fötts med donerade ägg eller spermier på svenska kliniker. Och de har fötts de sista 40 åren ungefär. Av dem är ungefär 1500 vuxna nu. Så det är en ganska liten grupp. Och de här 1500, de har faktiskt inte anonyma donatorer, utan de har blivit till i den lagstiftningen som gällde från 85. Det vill säga att de har möjlighet, precis som Anna-Karolina, att ta reda på vem deras donator är.
Mm. Men i hennes fall funkar det ju inte, trots att det fanns rätt. Det kanske är flera som är i samma situation.
Alltså så här, jag gjorde faktiskt en undersökning tillsammans med mina kollegor där vi tog kontakt med klinikerna för att få göra en studie på alla som sökte information om sin donator i Sverige. Och av 900 som var vuxna vid den tidpunkten så var det faktiskt bara 60 totalt som tog kontakt med klinikerna för att få veta uppgifter om sin donator.
Mm, så det är inte så många ändå?
Det var väldigt få.
Och då vet man inte om det beror på att de inte visste om att de...
Nej.
Att de var tillkomna via donator.
Precis.
För det här är i största delen heterosexuella par som vi pratar om.
Det var bara heterosexuella par då. Och det var bara heterosexuella par som hade fått barn med spermadonation.
Mm.
Men av de här 60 personerna så var det faktiskt 40 som gick med i vår studie. Och förutom Anna Carolina som då inte fick uppgifter om sin donator, så var det inga andra som rapporterade att de inte, alltså att de förnekades den uppgiften. Så att jag tror inte att det är så vanligt.
Nej. För du har ju gjort den här studien du pratade om, det är alltså en långtidsstudie där man under 20 år har följt.
Alltså barnen, just eller? Det som jag pratar om nu är faktiskt inte en långtidsstudie. Nej. Men vi har faktiskt också gjort då, för 20 år sedan så startade vi en studie där vi inbjöd alla par i hela Sverige som startade donationsbehandling. Och det var 450 par, både samkönade och olikkönade, som vi har följt under 20 år. Så att där har vi möjlighet att se hur föräldrar har förhållit sig till det här med att ha fått barn med donation, hur de har pratat med sina barn. Och nu vid den senaste uppföljningen så har vi också frågat barnen själva, alltså som nu är tonåringar.
Och det är ju det som vi pratar ju om barnens fokus. Precis. Här idag. Så vad säger de här tonåringarna då?
Ja, men tonåringarna, vi frågade dem hur de tänkt om donationen och om de var intresserade av att få information om sin donator. Och då var det drygt hälften som sa att de hade planerat att söka information om sin donator någon gång. Antingen så fort som möjligt eller någon gång i framtiden. Och ungefär en tredjedel var faktiskt osäkra och hade inte bestämt sig. Och några hade inga sådana planer.
Mm. Finns det några, kan man säga någonting om hur de mår då i relation till någon slags medelbefolkning? Eller?
Jo, men vi har ju faktiskt frågat både deras föräldrar och dem själva hur liksom familjen fungerar och hur nära de känner sig till varandra, hur anknytningen är mellan föräldrar och barn. Och de verkar må väldigt bra. Alltså det är välfungerande familjer och välfungerande tonåringar.
Mm. Och i det här fallet så var det ju då uppenbart att alla kände till sitt ursprung.
De tonåringar som vi har haft med i vår studie, det är förstås bara de som vet om hur de har blivit till. Mm. Det har vi kollat via deras föräldrar först.
För man skulle säga det att det finns idag, så är det så att man rekommenderas eller man ska tala om för barnen att de är tillkommat så här. Men det finns ju ingen som kontrollerar det.
Nej, precis. Nej.
Ja. Det är inte så att myndigheterna kliver in när de är 18 och skickar ett brev där det står.
Nej. Alltså sånt diskuteras faktiskt i andra länder att man skulle göra. Men i Sverige så är det ju inte så. Och det registreras ju inte heller någonstans att man har blivit till med donation. Står inte i födelseregistret eller någonting sånt. Mm. Så det enda sättet att få reda på det är liksom att ens föräldrar berättar det för en. Eller om man gör ett gentest. Mm.
Men det som den här studien visar så här långt är inte att de mår på något vis dåligt av det här, eller?
Nej. Precis. Och det är också i linje med vad man har sett internationellt. Det finns, alltså de studier som har gjorts visar att personer som har blivit till med donation, de mår lika bra som andra människor. Och det verkar inte heller spela någon stor roll för måendet om man vet om vem ens donator är eller har möjlighet att ta reda på det eller inte.
Mm. Vi kan fråga en av dem direkt, för här i studion finns också Leontin Olsbjörk som är en av dem som har lyft den här frågan på ditt Instagramkonto bland annat. Jag ska ju säga också till trogna kropp- och själlyssnare, ni kanske redan känner igen ditt namn eftersom du är reporterpraktikant här på redaktionen under just den här hösten. Men idag är du här i egenskap av studiogäst eftersom du är en av dem då donatorskapade barnen som vuxit upp till vuxna. Kan du berätta lite grann om hur du blev till?
Ja, men jag har ju alltid liksom vetat om att min mamma ville ha barn, men ingen man. Så att hon åkte till Danmark 1996 och använde sig av donerade spermier, helt enkelt.
Ja. Och du har också en tvilling, bror.
Ja, precis. Så det har varit vår familj. Jag med mamma och min tvillingbror. Mm. Och en hund och ett katter.
Ja, precis. Har du vetat, hur länge har du vetat om att din så att säga, biologiska pappa var en donator?
Alltid. Jag minns inget före och efter. Det har alltid varit ett väldigt naturligt samtal i vår familj. Så.
Och hur har du pratat om den här donatorn?
Ja, alltså vi har ju för det första aldrig riktigt pratat om honom som en donator utan som en biologisk pappa. Och han har liksom kommit upp i samtal om jag och min bror har bruna ögon, min mamma har blåa. Så att det var ganska uppenbart att det kommer från honom. Och då har man kunnat prata om det. En annan grej är att jag och min bror hade väldigt stora stortår när vi var små. Det pratade vi också om, att det måste komma från honom, för det kommer inte från mamma. Och så det har varit väldigt odramatiskt. Och jag har ofta sagt att vi inte pratat så mycket om det. Men det har vi, alltså på ett sätt. Men att det har liksom varit så naturligt i vardagen på ett sätt.
Och har ni då kallat honom, ja, de här tårna måste vi ha fått från pappa?
Ja.
Ja. Mm. Vad vet du om din donator?
Ja,
förutom att han troligen har bruna ögon.
Ja, det är i stort sett det vi visste. Det som man trodde då var ju att många var läkarstudenter. Så det tänkte jag.
Mm. För din mamma tog en anonym donator.
Det fanns bara anonyma på den tiden. Mm. Och hon fick ingen vidare information. Förutom att, att hon skulle vara brunögd då, av någon anledning. Så att det är det.
Och hur mycket har du funderat över det här själv då? I ditt liv. Vi hörde ju Anna Karolina här prata om att hon funderade på när hon var ute på grönbete. Hon var nervös att hon skulle träffa någon som hon var släkt med.
Ja, nej. Alltså, så har inte jag tänkt på det. Jag har ju också vetat att jag har en del syskon. Men vi tänkte att vi skulle vara ungefär 12 stycken.
För det var det beskedet man fick från kliniken.
Ja, det var det som min mamma fick höra när hon gjorde inseminationen. Då. Och jag tänkte att det är ju... Ja, vi är utspridda, så att vi skulle springa på någon kändes inte så troligt. Så det är inte någonting jag har gått och tänkt, bara på skoj lite. Så.
Mm. Mm. Men så det har inte känts liksom viktigt för dig att du skulle få träffa din pappa, eller har du funderat på sånt?
Alltså, jag trodde ju inte att det var möjligt, i och med att han var helt anonym och jag inte... Då visste man ju inte om det här med DNA-tester. Så att det var ju vad jag var tvungen att förhålla mig till. Och på något sätt så accepterade jag det också. Och det är ju inte alla som gör det, men jag gjorde det. Så nej, jag tänkte nog aldrig att jag skulle få, liksom, få veta något. Så.
Vilka frågor har du fått då från omgivningen?
Ja, alltså inte så jättemycket. Det är ju många som lever med en ensamstående mamma. Så. Men det är klart, alltså det är klart att folk har frågat lite. Och mycket så, men vad vet du och vad vill du veta? Lite så. Men inte jättemycket mer än så faktiskt. Nej.
Men vad vet du om honom nu?
jag vet en del. Mm.
Mm. Men du har inte träffat honom?
Nej.
Nej. Vi ska vidare nu. Vi ska ta en sväng till USA, för där är ju det här också väldigt vanligt förekommande. Och där finns en person som har diskuterat och lyft fram den här frågan, bland annat i sin podd Three Makes Baby och i en bok där hon ger tydliga råd om hur föräldrar till barn som kommer till genom donation bör agera. Vi ska höra Jana Rupnov.
I think it's great for parents to start saying little phrases like, we needed help to have you, when their child is a baby.
Jana Rupnov är efter alla sina samtal med personer som blivit till genom donation övertygad om att det bästa en förälder kan göra är att tidigt berätta för barnet om hur det blev till, gärna redan när barnet är en bebis.
More for the parents to get in the habit of speaking about their story openly. What we find is many parents, when they first speak of it openly, they may have some emotions, they might have some tears or some awkwardness. And so it's good to do that early before your child really notices any of that. They won't remember that. And then the more you do it, the more comfortable you become with it.
Bebisen själv kommer såklart inte minnas ögonblicket då föräldern berättar, men det blir ett sätt för föräldern att hantera egna känslor kring frågan och allt eftersom blir mer bekväm med att prata om saken, säger Jana Rupnov. Sen råder hon föräldrar att fortsätta berätta och prata om hur barnet blev till, om igen genom hela barnets uppväxt.
I've seen unfortunately parents who hid the information from the child and the child found out in adulthood and it really caused trust issues and a break in the bond that they had with their parents. And the donor conceived adults have told me, if I can't trust my parents, then who can I trust?
Att först i vuxen ålder få reda på sanningen om sitt genetiska ursprung kan orsaka stora skador på relationen till föräldrarna, säger Jana Rupnov. I takt med att fler pratar om frågan och personer som blivit till genom donation berättar sina historier och upplevelser, så lyfts också frågan om hur industrin kring den här typen av donation faktiskt ser ut. vilka regelverk som finns och hur många personer en och samma donator kan ge upphov till.
It's really difficult on families that have used a donor and the donor conceived child to find out later in life that they have hundreds of half siblings, genetic half siblings in the world. It makes them feel often like a commodity. They don't feel like a unique individual. They never know the end. They never know if somebody they see in the airport that looks like them, well, maybe they're related to them. And that lack of knowing can create a lot of unease for donor-conceived people.
De långsiktiga konsekvenserna för personer som upptäcker sig ha mängder av halvsyskon kan vara stora, säger Jana Rapnow. Att inte veta hur många halvsyskon som finns, att känna sig som en handelsvara och förvirring kring hur man förväntas känna och knyta an till ett biologiskt halvsyskon kan bli en stor börda, säger hon.
They aren't sure how they're supposed to be connected. Sometimes they feel confused, like they're supposed to feel like it's a sibling that they grew up with, but that's not the same, and it's not going to feel the same. We've also had, unfortunately, stories of donor-conceived people being half-brother and sister and dating each other and not realizing it.
Hon hoppas det ska införas nya gränser för hur många barn en donator får ge upphov till. Vikten av transparens och öppenhet är Jana Rapnows tydliga medskick till föräldrar som har barn som kommit till genom donation. Men hon skickar även med råd till hur omgivningen utanför den närmsta familjen ska agera.
Accepting and embracing the child for who they are, their uniqueness, and enjoying even the traits that maybe they didn't come from the family they're being raised in, maybe they came genetically from the donor. Really embracing those traits and characteristics and celebrating those as well as the traits that came from the genetics of the family that's raising them. So I think just being able to see that other side of who the child might be is super important for the child's identity and self-acceptance.
Att omfamna och fira barnet för vem den är och hylla egenskaper som kommer både från barnets familj och donatorn är något som omgivningen kan göra för att stärka barnets självacceptans, sa Jana Rupov. Här i studion finns Claudia Lampik som forskat om donatorsfamiljer i Sverige och Leontin Olsbjörk som själv är donatorskapad. Vad säger ni om det här med att vara öppen redan med riktigt små barn? Vad säger du, Claudia? Vad är det en poäng med det?
Ja, men jag håller helt med om det. Mm. Och det är också vad som har kommit fram när vi intervjuat föräldrar. Att de har själva sagt att de har gjort det alltså redan på skötbordet. Liksom börjat prata med barnet för att ja, man just kunna liksom lasta av sig sina känslor. För man kanske är ledsen i början och då vill man inte belasta barnet med det. Mm. Och man vänjer sig vid att använda de här orden och så.
Att man övar sig på att tala om för sitt barn. Ja, att få en naturlig relation till det här med donation. Vad tänker du, Leontin?
Nej, men jag håller också helt med. Nej, men jag tycker det är absolut det bästa att göra, och även om barnet inte förstår, så att barnet inte ska känna att det här är en obekväm historia eller att föräldrarna är obekväma med orden, att det är viktigt att komma över det innan barnet börjar förstå.
Mm. Du har ju träffat många andra personer som är donatorsskapade personer, precis som du är då. Har du träffat folk som har fått ett sånt här besked i knät?
Absolut, som äldre. Mm. Ja. Jo, men det har jag. Det är ju väldigt vanligt även i min generation. Mm. Att antingen att de får reda på när de är kanske 10 år.
Född på 90-talet,
ja,
ska vi säga.
Ja. Eller när de tar ett DNA-test. Jag har halvsyskon som har upptäckt via liksom, DNA-appen när de har hittat oss andra halvsyskon att de har kommit till på det här sättet då.
Och hur har de uppfattat det och upplevt det?
Ja, nej, men jag tror att det verkar som att många går in i någon slags förnekelse först. Tänker att det måste bli något fel. Vissa gör liksom om ett DNA-test och får samma resultat. Och sånt. Och det är ju jättejobbigt. Uppfattar jag att många tycker. Att liksom få reda på att ens föräldrar inte har berättat sanningen och att det som de tror är dem inte kanske är helt dem. Att det är mer till.
Mm. Det blir som att ha levt i någon slags lögn på något sätt. Jana nämnde ju också det här med donerad sperma och ägg som ju är en del av en stor kommersiell marknad som är ganska oreglerad i och med att den är internationellt och att man då kan ha ett stort antal halvsyskon. Och du växte ju upp då med trodde att du skulle ha potentiellt 12 stycken halvsyskon. Mm. Men hur har det där, vad har hänt med det där?
Ja, nej, men det började med att när jag tog det här DNA-testet så fick jag 7 halvsyskon och kom i kontakt med en halvsyster som berättade att nu var vi 16 stycken som vi kände till. Och redan då fattade jag att det här är någonting som, ja, men som inte stämmer från de 12 vi skulle vara. Det kan ju bli tvillingar och sånt, men det var inte heller rimligt att vi alla skulle ha tagit DNA-test. Och sen så berättade min halvsyster att det vanliga är att man har runt 70-80 stycken. Och att hon också har räknat på hur många vi då borde vara och att det är någonstans runt där.
Och de har då dykt upp, för du har tagit DNA-test och lagt in i någon sån här databas då, eller?
Ja.
Och hur dyker de här syskonen upp?
Ja, alltså man ska ju få ett mejl, och det trodde jag väl att jag skulle få. Men de dyker upp, alltså det är som 3 olika kategorier. Nära familj, stor familj och avlägsna släktingar. Så igår såg jag att jag hade liksom ökat en siffra på min nära familj. Och att jag hade fått ett nytt halvsyskon där. Då.
Hur känns det när det dyker upp halvsyskon på det här sättet?
Ja, alltså nu har jag ju vant mig, för jag har ju så många och varit med om det förr. I början var det väldigt märkligt. Och nu tänker man väl kanske mest på hur den personen känner. Att hitta alla oss och kanske inte förvänta sig att vi ska existera överhuvudtaget och ha den här kopplingen.
Men blir det någon slags existentiell, väcker det något existentiella funderingar? Jana Rupnov nämnde att någon kunde känna sig lite som en handelsvara eller inte så unik. Eller hur? Eller vad är det för tankar och känslor som det väcker?
Ja, men absolut. Det är ju, vi finns ju lite till för att man har liksom, det är ekonomiskt väldigt effektivt att använda samma donator många, många gånger. Ganska obegränsat. Så absolut, man pratar ju om massproduktion. Så, och det håller jag med om.
Mm. Vad säger du, Claudia?
Alltså det här med att man kan ha väldigt många halvsyskon, det förstår jag verkligen att det måste vara väldigt konstigt. Liksom. Men de vuxna donatorbarn som jag har intervjuat, i vissa fall, så, alltså i Sverige, i vissa fall så hade de ju också fått kontakt med genetiska halvsyskon, men det var liksom ett mindre antal. Och de kunde också berätta om att det var ganska fint och härligt. Det kanske var någon som inte hade några syskon, och plötsligen så får man alltid önskat med en stora syster, nu får jag det. Och att se likheter kunna spegla sig i varandra. Alltså, jag vill också säga att det kan finnas positiva aspekter. Det är inte bara dåligt liksom.
Ja, det håller jag med om, absolut. Det är inte, och det är, den syskonkontakten kan ju vara jätteviktig, och jag tycker att vi måste bli bättre på att ta hand om den. Såklart, det kan betyda jättemycket att för första gången se någon man är lik. Så absolut, men när det blir de här stora skarorna så försvinner, kan det försvinna lite. Man blir den i mängden.
Hur många syskon har du nu i dagsläget, som du vet om?
Ja, vi borde väl vara 29 stycken nu.
Ett skäl till att fundera över sitt genetiska arv, det handlar ju om då att förstå sig själv och vem man är. Och genetiken berättar ju inte bara om risken för sjukdomar, utan generna påverkar ju även personlighetsdragen. Sånt där som hur utåtriktad, samvetsgrann, neurotisk och vänliga vi är. Personligheten bestäms till 50% av genetik, det säger Petri Kajonius, personlighetsforskare vid Lunds universitet som jag pratade med häromdagen.
Alla kommer ha en genetisk botten i sin personlighet, och sen kommer den konstitutionen att samspela med uppväxtmiljö och unika erfarenheter och sådär. Och det som möjligen är lite sensationellt i just den här diskursen med hur uppväxten och generna påverkar oss är ju att när det gäller personlighet så är det ytterst lite gemensam uppväxtmiljö med syskonen som faktiskt formar, utan det är mest de unika miljöupplevelserna. Första gången man åkte med pappa och fiskade, eller första gången man gick runt knuten på skolgården och tog en smygrök, eller första gången man fick ansvar och kanske åkte flygplan själv och sådär. Det skulle kunna vara formativa upplevelser då, som är helt unika för individen.
Och de är viktigare än hur det är i hemmet.
De är mycket viktigare på lång sikt då. Det visar sig att när man väl kommer ut ur sitt föräldrarhem framåt 18-20 eller någonting, då är det nästan ingenting kvar av just den gemensamma uppväxtmiljön, utan då är det bara ens egen genetik och de unika upplevelser man har haft under uppväxten då. Så man kan liksom inte riktigt skylla på att mamma och pappa hade ett kast hem. Möjligen kan man skylla på att mamma och pappa inte borde valt varandra rent genetiskt eller något sånt där lustigt då.
På vilket sätt kan det då vara värdefullt för en person att känna till sitt genetiska arv?
Det finns mängder med tvillingstudier de senaste 50 åren som med all önskvärd tydlighet visar att enäggstvillingar då, som delar genetik nästan fullt ut, som växer upp i olika miljöer, de är långt mer lika varandra än två syskon som växer upp 18 år i samma miljö, i samma familjehem, med samma pappas tjat vid middagsbordet eller vad det nu kan vara. Va? Och det visar då på genernas överträfflighet. Så man kan likna det vid frön som sås i jorden. I fröet finns ritningen till hur du blir. Och sen beror det lite på väder och vind och sol och allt möjligt, hur det sen formas och vilken potential det får. Men fröets ritning är det absolut mest centrala. Så i den mån ett barn inte ser likheter kanske med adoptivföräldrar och sådär, så är det helt i sin ordning då. Naturen verkar ha ordnat det så att du alltid kommer att vara mest lik din biologiska förälder, oavsett om du har interaktion med den eller inte. Och en liten nyansering då är ju att under själva uppväxten, då kan man ju faktiskt börja likna även föräldrar som man inte har en biologisk samröre med. Men det går ur, det varar ganska kortvarigt då. Så det kanske bara ett år eller två år senare så är det nästan ingen relation med den adopterade föräldern då, va?
Det säger Petri Kajonius, personlighetsforskare, Leontin Olsbjörk. Är det här någonting du har funderat över, din genetiska ritning?
Ja,
det gäller personligheten.
Ja, men, och det är nog det jag har funderat på mest kanske. Just den, ja, men det, på ett identitetsplan. Så, varför är jag så här? Lite den typen av frågor. Så.
Funderar över om de här personlighetsdragen kommer från din pappa?
Ja, sen är jag väldigt lik med mamma. Så att det är inte, ja, jag har alltid kunnat spegla mig ganska bra i henne. Så.
Mm. Är det här någonting som ni diskuterar bland andra av dina halvsyskon?
Ja, alltså, det är lite svårt för mig att prata om mina halvsyskon. Men jag tänker när jag pratar med andra som har kommit till på det här sättet, så är det absolut en stor grej till som man pratar om. Kanske inte jättemycket om ens liksom, ursprung på så här, släktforskarnivå. Vissa är ju jätteintresserade av det också. Men det finns mycket olika grenar i genetiken som är intresserat.
Intressant för oss. Plötsligt känns det ju, när man hör honom här, så känns det ju ganska rimligt att till exempel en donator, likaväl som man uppger hur lång man är och vilken färg man har på ögonen, att man uppger vilka hobbies man har eller sådär. Även fast man inte har tänkt innan att det skulle spela någon roll.
Ja, du tänker liksom innan man donerar. Mm. Ja, nej men, ja, jag är lite tveksam till det. Det är klart att jag tror att väldigt mycket av det också har med det personliga mötet att göra. Att man har någonting man kan dela liksom direkt till varandra, och kanske inte att man läser på ett papper att man har en genetisk okänd förälder som gillar fotboll. Så,
Claudia Lampik, är det någonting går att få reda på personligheten hos en donator i Sverige?
Vi har faktiskt gjort en undersökning där vi frågade donatorerna just om personlighetsaspekter. Men vi har inte kopplat dem till deras barn eller någonting sånt. Det som vi kunde se bara generellt är att både äggdonatorer och spermadonatorer var liksom mogna människor som liksom tänkte över sina beslut och så vidare. Alltså ansvarsfulla. Så. Men vad jag tänkte säga om det här med personlighet, man måste ju också komma ihåg att man är ju liksom inte en summa av sin mammas och sin pappas personlighet. Och alla som har barn eller som har träffat på två syskon som har samma biologiska föräldrar, kan ändå förvånas över hur olika de kan vara. Och det är inte alls säkert att man kan härleda något personlighetsdrag eller intresse eller någonting sånt till någon del av föräldrarna. Så att, men det är väldigt vanligt att donatorbarn själva och också föräldrar som har fått barn med donation tänker så. Alltså om de ser något drag hos sina barn som de inte kan härleda till sig själva, att de tänker det måste komma från donatorn. Mm. Men det är inte säkert att det gör det.
Nej. Vi ska tillbaka nu till Anna Karolina Pettersson som vi hörde i början av programmet, som efter ett misslyckat försök att få reda på sin donators identitet en dag såg en efterlysning från SVT som sökte personer som ville ta reda på sitt genetiska ursprung.
Ja, så jag bara satte mig ner, skrev ett mejl, skickade in det och blev uppringd samma dag tror jag, eller dagen efter.
Egentligen ville Anna Karolina inte vara med i TV. Men hon känner samtidigt att hon själv längtat efter att se personer att speglas i och höra berättelser från andra som blivit till genom donation. Om inte annat så kan hennes medverkan i TV ge det till någon annan, tänker hon.
Sen började liksom den processen och mitt mål med det var ju att göra oss synliga som grupp. Alla vet om att man kan skaffa barn så, men det är aldrig fokus, det är aldrig perspektivet från barnen, och om det är från barnen så är det små barn. Men vi blir vuxna också och det här är ingenting nytt.
Anna Karolina får via tv-programmet möjlighet att DNA-testa sig. Och tv-produktionsteamet sätter sedan igång för att leta reda på vem mannen som donerat spermier är. Till slut finns ett namn att lämna över till Anna Karolina.
Det jag får veta till slut, det är ju identiteten på min donator då, och att han lever inte längre.
Mannen som donerat sina spermier är död sedan många år tillbaka i tiden. Han dog när Anna Karolina bara var 3 år gammal.
Han levde inte längre, men han hade ju 2 bröder. Och en av de här bröderna, min farbror då, bodde eller bor bredvid mitt jobb som jag hade då.
Över 100 mil från där Anna Karolina blev till, men där hon nu bor, bor även hennes biologiska farbror. Hans villa går att se från Anna Karolinas dåvarande arbetsplats.
Han visste inte om att hans bror hade donerat spermier. Ingen, vad jag vet, visste om det. När han blir uppringd liksom, från ingenstans och bara, men du, vi... Skulle du kunna tänka dig att lämna ett DNA-test för vi behöver så här? Jaha, men det är ingen stor sak. Det är bara skicka ett kuvert. Alltså, gör det och liksom öppnar ändå sitt hjärta för mig. Så jag träffade honom i det här programmet. Min farbror, han heter Björn. Och även hans barn har varit så. Och hans sambo, Gudrun. De har varit så otroligt fina. Alltså jag har fått en tro på typ godhet eller mellanmänskliga relationer och, som jag inte hade tänkt på innan att jag inte trodde på. Det var så, ja men det var så, jag blev typ rörd när jag tänkte på det, för att det var så en helt främmande, vi var helt totala främlingar för varandra, sätter oss ner och pratar och äter och liksom han har med foton och berättar liksom så mycket han bara kan, för att han vill verkligen, ja men han vill dela med sig. Han sa en sån vacker sak, för jag tror det var precis runt en påsk där, och Jesus återuppståndelse, och han bara, du är ju på ett sätt en återuppståndelse av min bror liksom. Och sen blev jag inbjuden av min farbror hem till honom ett tag efter. Han är så fin. Och hans sambo också. Visade mig hela huset, varenda liten del och alla växter. Och visade mig toaletterna och badrummen. Och Gudrun sa, men Björn, inte brukar vi väl ta rundtur inne på badrummen när vi får gäster? Jo, ska vi göra. Och jag fick... vi satt och drack kaffe där, pratade. Och vi pratade, liksom alla vi tre var där i så många timmar. Vi satt och pratade om saker som man kanske inte ens pratar med sina vänner om. Alltså saker och tankar om alla möjliga grejer. Där satt jag i deras vardagsrum och vi visste inte om varandras existens för 2 veckor sedan. De har inga skyldigheter gentemot mig, ingenting. Så att vi drack kaffe och sen så frågade någon av dem så här, ja, du kanske undrar varför vi dricker ur de här konstiga kopparna. Jag bara, nej, det var bara vanliga jättesöta kaffekoppar. Ja, men då, ja, men det här är din biologiska farmors kaffeservis. Och hon tog då när min donator var liten. Och han tog med sig den kaffeservisen när han flyttade hemifrån. Och sen när han dog så tog Björn den. Det kändes ju sådär svindlande på något sätt att sitta där och dricka det. Men det var också en sån otroligt fin gest att de hade dukat fram det här. Och då sa Björn att ja, ja, den är väl inte värd något. Liksom. Men det är ju, du kan ju ta den, det är ju ingen stor sak. Du kan ju sälja den om du vill eller liksom så. Men jag kände ju att han ville... Jag fick ju den här kaffeservisen. Vilket ju var, det är nog bland det finaste någon har gjort för mig. För jag vet att den betydde någonting för honom. Och han gav den till mig och jag var en främling. Han, det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag är så, så tacksam för hur hela den familjen har tagit emot mig. Och ja, fantastiskt. Helt fantastiskt.
Och det finns fler familjemedlemmar som Anna Carolina blir introducerad till. Sina biologiska kusiner.
De hade ingen kusin, trodde de. Så de var så glada att de hade fått en kusin. Så vi hade en kusinträff. Jag blev bjuden att träffa 3 kusiner, där systrar. Jättefint.
Men om Anna Carolina har fler syskon, om donationen hennes biologiska pappa gjorde ledde till fler barn, det vet hon inte. Och det är något som hon fortfarande undrar över.
Jag känner i mitt hjärta och har alltid gjort att det finns syskon. Jag vet det. Jag bara vet det. Jag känner det. Och det tänker jag på varje vecka.
I det offentliga samtalet om frågan kring att skaffa barn genom donation så framhåller Anna Carolina vikten av att barnperspektivet får ta plats. Och hon menar att öppenhet och transparens gentemot barnet kring hur det kom till är avgörande.
Berätta det för barnen så fort som möjligt. Det kommer inte bli lättare att göra det sen. Och för varje dag man väntar så blir sveket en dag längre.
Relationen med hennes farbror Björn och hans familj betyder mycket. Och hon har fått se bilder på sin donator som barn och fått höra berättelsen om honom. Nu har hon hela bilden av sitt genetiska arv och vet var hennes egen dotters drag kommer ifrån.
Man kan se sådana tydliga likheter med det här vita, jättelockiga håret och det, ja, men så. Och jag har ett alvöra som jag brukar kalla det. Ett öra som är lite spetsigt. Och det har min dotter också och även min donator. Så det är också sådana här, hon har liksom knutit ihop det på något vis.
Och det dröjde inte lång tid efter att hon kommit i kontakt med sin farbror Björn som det blir tydligt att han hjälpt henne att fylla i viktiga luckor.
Väldigt kort efter det här hände så fick min son ett krampanfall. Och jag fick åka in med ambulans med honom och det var fruktansvärt. Nu var det feberkramp, men det var en ovanlig feberkramp. För den satte i över 45 minuter trots att de medicinerade, så det var fruktansvärt. Men då när vi kommer in där på akuten med ambulansen och alla läkarna, grejer med honom, och så går någon med mig lite åt sidan och frågar så här, vad har ni, hur ser det ut med liksom sjukdoms, har ni några ärftliga sjukdomar, hur ser det ut med blodproppar? Och det var första gången i hela mitt liv som jag visste det, så jag kunde svara. Och det var mitt i allt det hemska, så var det så, det var så skönt, för jag kände att ja, men jag visste och de behövde inte chansa. Nu gick det också väldigt bra med min son. Det ordnade sig, allt blev bra. Men det var, ja, fick jag ett kvitto på att jag det var bra, allt detta slitet var värt det liksom.
Claudia Lampik, professor i Umeå som forskar om familjer som fått barn med hjälp av donatorer, och Leontin Olsbjörk som själv är donatorskapad person finns här i studion. Vad tänker ni när ni hör Anna Carolinas historia? Vad tänker du, Leontin?
Nej, men jag blir väldigt rörd. Jätterörd blev jag. Mm.
Väldigt starkt, att starka känslor som du väcker att hitta släktingar.
Och det är det ju, för att det är ju en unik koppling. För man säger, det är ju liksom främmande människor, men man delar ju ändå någonting.
Mm. Men det kan ju också vara precis vad som helst som väntar.
Det kan det, och inte alla får ju det här mottagandet.
Nej. Så. Mm. Vad tänker du, Claudia?
Jo, jag tänker också på att, det var ju ingen som visste att den här mannen hade donerat. Så det är också en sak som är ganska vanligt i det här sammanhanget. Att liksom, man råkar på en massa hemligheter. Man kanske får kontakt med genetiska halvsyskon som inte vet om att de har blivit till med donation. Eller med donatorns egna barn som inte vet att deras pappa har donerat. Så att det är så mycket hemligheter, liksom som ett getingbo som man ger sig in på. Och det finns liksom inga anvisningar, finns inga skript, hur ska jag förhålla mig?
Mm. Men det rent medicinska var ju väldigt viktigt för Anna-Karolina. Mm. Är det ofta viktigt för...
Ja, precis. Det har vi sett i våra egna studier också. Att det som både vuxna och de här tonåringarna jag berättade om förut, det som de vill veta om donatorn är just, liksom, finns det sjukdomar i släkten?
Mm.
Och också lite annan bakgrund, är man lik och sådär. Men just sjukdomar i släkten, det är vanligt, att det vill man ha koll på.
Mm. Lundin, vi har ju pratat om själva industrin här nu, att det säljs ju... sperma kors och tvärs över jorden, och det finns vissa som är pappa till enormt många olika personer. Vad tycker du att vi ska tänka på framöver här nu för att minska risken för att det här fortsätter?
Ja, alltså det är svårt. Man kan ju prata om lagändringar och massa sånt. Det är ju SMER, Statens medicinsk etiska råd, har ju lyft det med de övriga nordiska länderna. Vi får se vart det tar vägen. Men sen så tror jag också att vi behöver liksom tänka om kring kanske hur vi bildar familj.
Så. Hur då?
Nej, men att det kanske inte fler och fler vill använda sig av eller behöver använda sig av en tredje person, och det kanske inte är liksom alltid donation som är sättet där, utan kanske mer medföräldraskap eller känd donation och sånt, där det inte blir de här överraskningarna eller stora stegen man ska ta när man står där när man är 18 eller ja, hemligheter i DNA-appar som dyker upp. Jag tror vi behöver tänka mer kring det.
Mm. Att man till exempel skulle kunna, en ensamstående person skulle kunna skaffa barn med en vän eller en bekant?
Ja, alltså, det inte alltid behöver vara en kärleksrelation. Att det inte alltid är kanske den kärnfamiljsstrukturen som alla behöver sträva efter. Utan att man kan göra på andra sätt.
Mm. Vi har pratat om den här tystnaden som det är, Claudia. Jag vet att du vill skicka med... ännu en gång,
ja.
Ett budskap till alla föräldrar.
Ja. Nej, men tack. Nej, men för nu har det ju kommit upp det här, vikten av att börja prata tidigt med sina barn om deras ursprung, gärna vid skötbordet, och vi har pratat om svek som man kan känna om ens föräldrar inte har berättat. Men jag vill verkligen skicka med att det är aldrig för sent för föräldrar att prata med sina barn om deras genetiska ursprung. Det är alltid bättre att ens föräldrar berättar det här för en än att man får reda på det via gentest eller på något annat vis. Mm. Så att då kanske man behöver liksom vara beredd på att behöva förklara varför vi inte har gjort det förrän nu. Men det är alltid bättre.
Mm. Leontin.
Och sen vill jag också säga lite fort att även om det är mycket genetik som formar en, så betyder ju inte det att man får en dålig relation med sina sociala familjemedlemmar som man inte delar genetik med. Det kan man fortfarande ha, och det visar ju vi hela tiden att det går. Men jag hoppas att det finns en större förståelse varför man vill veta var man kommer ifrån och vilka man är släkt med. Och att det inte handlar om att man ska ersätta sin familj eller något sånt.
Man behöver inte vara besviken på sina sociala föräldrar eller vad man ska kalla det för att man ska söka den här informationen.
Nej.
Sist här, Leontin Olsbjörk, själv donatorskapad person som diskuterar frågan via sitt Instagram-konto. I studion var även Claudia Lampig, psykologiprofessor i Umeå som forskat om barn som kommit till via donation. Vi hörde också Anna-Karolina Pettersson, amerikanska psykoterapeuten Jana Rupnov och personlighetsforskaren Petri Kajonius från Lunds universitet. Reporter var Olivia Sandell, och det här var en repris från 2025. Nästa veckas Kropp och själ handlar om det här med misslyckanden. De flesta talar ganska tyst om havererade projekt och spruckna drömmar. Men varför gör vi det egentligen? Det är knappast de allra mest perfekta personerna vi älskar mest. Borde vi bjussa på våra haverier? Det handlar om nästa vecka. Producent idag, Stina Näslund. Tekniker, Astrid Anka Krona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.